hur blev den här lilla Söderhavsön så obscent förmögen? Och hur gick det till när de förlorade allting? Inte bara vartenda ett korvöre, utan också själva marken som de stod på. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psykotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Det här är avsnittet om skiten som blev till guld. Ursäkta mitt språkbruk här. Och sen tillbaka till skit igen. Vi ska ta en titt på Nauru, världens minsta men rikaste land, en gång. Det pyttelilla öriket som bokstavligen sålde marken de stod på. Och blev rika långt bortom sina vildaste fantasier. Ingen behövde jobba en enda minut. Alla kunde bara chilla vid poolen och köra sina Porsche och Ferrarin av och an längs öns enda korta vägstump. Ända tills öns enda råvara, guanon, alltså bokstavligen fågelbajset, tog slut. Då tog också pengarna och lyxlivet slut. För tror ni att öborna hade satt undan en slant för den dag då snålare vindar skulle börja blåsa? Jo nej, sade Karisbon. Det här är storyn om Nauru, Söderhavsön och dess invånare som sågade av grenen som de själva satt på. En mycket mänsklig berättelse som på många sätt och vis handlar om hela mänskligheten i ett mikrokosmos. Välkommen med på en resa till ön där de vajande palmerna döljer ett mörkt och tragiskt och så väldigt mänskligt öde. Jag heter Markus Rosenlund och det här är Kvanthopp. Det är ingen överdrift att säga att Nauru har sitt bättre tider. Det lilla öriket med sina 21 kvadratkilometer och 11 000 invånare är världens minsta självständiga stat utanför Europa. Men Nauru sitter också på andra rekord. Landet har den högsta barnadödlighetssiffran i Stillahavsregionen. 2,9% år 2020 enligt en UNICEF-studie. Nauruanerna är också de mest överviktiga i hela världen. 97% av männen och 93% av kvinnorna har övervikt. Nauru har också världens högsta nivå av typ 2-diabetes. Mer än 40% av befolkningen är drabbad. Kärl- och hjärtsjukdomar är också regel snarare än undantag, liksom njurproblem. Den förväntade livslängden i Nauru är följaktligen lite på 60 år för män och 68 år för kvinnor. Öns befolkning lever i svår fattigdom. Arbetslöshetsprocenten har legat kring 90% som mest. Läget är så svårt att man på allvar har övervägt att omplacera hela befolkningen någon annanstans. Överallt på ön ser man förfallna ruckelt i hus och infrastrukturen är i ruiner. Övergivna lyxbilar, halvt uppätna av rost, står på gårdarna medan öns enda två vägar kantas av sopor. Men vill man se öns verkliga tragedi, då ska man bege sig till öns inre. Där blir den fulla utsträckningen av eländet väldigt uppenbar. Naurus inre döljer ett riktigt månlandskap som direkt ur en science fiction skräckfilm med raknivsvassa grå skelettfingrar av länge sedan död korall som sticker upp ur botten på vad som i princip är en enorm krater. Ett gapande hål där öns hjärta bokstavligen har gröpts ut och förts bort till väntande lastfartyg från Australien och Europa. Men det har inte alltid varit så dystert. För bara sådär 50 år sedan var Nauru inte bara förmöget. Det var det rikaste landet på hela planeten. 1975 uppskattades BNP per capita till $31,000, vilket motsvarar nästan $180,000 i dagens pengar. Och den här siffran tros alltså vara rejält i underkant dessutom. Den genomsnittliga nauruanen var alltså minst 4 gånger rikare än den typiska amerikanen vid samma tid. Trots att Naurus hela vägnät inte mäter mer än totalt 24 kilometer kryllade det snart av sportbilar och lyxiga Land Rovers där. Naurus polischef ska en gång ha låtit importera en gul Lamborghini sportbil, men då den levererades insåg han att han var på tok för fet för att rymmas bakom ratten. Naurus invånare lät också bygga stora lyxvillor i stil med södra Kaliforniens rockstjärneranscher, och de chartrade rutinmässigt flygplan för sina shoppingresor till Singapore, Fiji och Hawaii. En före detta nauruansk tjänsteman berättade om de här shoppingturerna i en intervju.
Folk brukade gå in i en butik, köpa lite godis, betala med en $50-sedel och brydde sig sällan om växelpengarna. Sedlar användes i praktiken som toalettpapper om så krävdes.
Livet var så bekvämt och pengar fanns i ett sådant överflöd att arbete blev frivilligt. Någonting som inte förväntades av en. Och många valde ju det alternativet. Apropå det, Naurus namn kommer från ett ord på det lokala språket Anaoero, som kan översättas ungefär till jag går till stranden. Men hur blev den här lilla Söderhavsön så obscent förmögen? Och hur gick det till när de förlorade allting? Inte bara vartenda ett korvöre, utan också själva marken som de stod på. Vi måste ta det här från början, tror jag. År 1798 blev den brittiske sjökaptenen John Fearn på sitt handelsfartyg Hunter den första västerlänningen som siktade Nauru. Fearn kallade ön Pleasant Island, den behagliga ön. Från 1820-talet och framåt hade nauruanerna regelbunden kontakt med europeer som passerade i sina valfångst- och handelsfartyg och som gjorde strandhugg i hopp om proviant och färskt dricksvatten. Den behagliga ön var verkligen behaglig på den här tiden. Bortom de vita korallsandstränderna låg ett 150 meter brett bälte av palmlundar med svalkande skugga. Innanför det började öns, inom citat, högland, en 60 meter hög platå som innehöll 80% av Naurus totala landmassa. Den här högplatån, tätt bevuxen med skog, försåg invånarna med allsköns frukter och nötter, inklusive vildmandel och brödfrukt. Man odlade också sötvattensfisk i lagunen kallad Buada, som samtidigt fungerade som öns enda källa till dricksvatten. Men livet var ändå hårt på Nauru. Återkommande torrperioder förde med sig vattenbrist och farliga havsströmmar gjorde havsfiske svårt eller omöjligt. Öborna hade därför lärt sig att fiska med hjälp av dresserade fregattfåglar. Tidvis uppstod gräl mellan öns 12 klaner, vilket ibland ledde till våld, men på det hela taget var livet ändå hyfsat fredligt på Nauru. Ända tills europeerna anlände, det vill säga med sprit och gevär i bagaget. Trubbelmakaren nummer ett på Nauru var en viss John Jones, en skeppsbruten brittisk straffånge som organiserade handeln med skjutvapen mellan lokalbefolkningen och europeiska handelsfartyg som hade vägarna förbi ön. Jones blev senare fördriven från ön efter att ha mördat ett dussin av de övriga europeiska inflyttarna på Nauru. Men då var skadan redan skedd. Spriten och skjutvapnen hade kommit för att stanna till Nauru. 1878 spårade ett fyllegräl ut och så var inbördeskriget mellan de nauruanska klanerna ett faktum. Kriget pågick i 10 år och tog slut 1888 då tyskarna annekterade ön och beslagtog skjutvapnen, inalles 800 gevär, inte så där jättelångt från en bössa per nauruan vid den här tiden. Nauru införlivades i det här skedet med Marshallöarnas tyska protektorat. Tyskarna styrde Nauru i nästan 3 decennier. Robert Rush, en tysk handelsman, var den första administratören. Han utnämndes 1890. Rush gifte sig senare med en 15-årig nauruansk flicka. 1889 hände det sig att Albert Ellis från handelsföretaget Pacific Islands Company i Sydney i Australien noterade en besynnerlig sten som företaget hade som dörrstoppare på sitt kontor i Sydney. Ellis blev informerad om att det där är bara en bit av fossiliserat trä från ön Nauru. Men Ellis nöjde sig inte med det svaret utan lät analysera stenen noggrannare. Det visade sig att det var ett stycke fosfatmalm av den högsta kvalitet som laboratoriet någonsin hade råkat få in. Fosfat var alltså eftertraktat som råvara bland annat för gödsel. Och 2 år senare, efter en resa till Nauru för att undersöka saken på plats och ställe, kunde Ellis inte bara bekräfta fosfatens renhet, han kunde också konstatera att hela ön mer eller mindre bestod av det värdefulla mineralet. Men Men hur hade fosfaten hamnat där då? Jo, Nauru ligger strategiskt placerad längs diverse flyttfågelarters flygrutter. Och på Nauru finns inga av fåglarnas naturliga fiender, så de har kunnat landa där i årtusenden, häcka i fred och äta sig mätta på fisk och skaldjur. Och bajsa. Över otaliga millennier bajsade fåglarna på Nauru, och eftersom deras diet bestod av näringsrik seafood blev bajset också därefter. Den här sortens fågelbajs som samlas i tjocka lager på öarna där som sjöfåglar håller till kallas guano. Guanon sipprade med tiden ned i Naurus klippgrund som bestod av kalksten av fossiliserade koraller, och så bildades ett tjockt täcke av nästan rent fosfatmineral med en fosforhalt på 84%. Och hur det nu råkade sig, den här upptäckten av Naurus fosfat sammanföll med själva toppen på en global 50 år lång guanorush. Det här var alltså under tiden före konstgödslets tillkomst, så guano var rena rama guldet. Naurus guano hade dessutom en unik kemisk sammansättning. Det var en blandning av kväve och fosfor som gjorde det till det ultimata naturgödslet. Upptäckten ledde till en jordbruksrevolution. Man har räknat ut att uppemot hälften av världens föda vid en tidpunkt framställdes med hjälp av guanogödsel från Nauru. Albert Ellis företag Pacific Islands Company inledde omedelbart förhandlingar med tyskarna om rätten att utvinna guano på Nauru, och gruvdriften den kom snart igång. Så tidigt som 1906 utvanns redan guano i betydande mängder på Nauru. Och det här var ingen hållbar gruvdrift minsann. Gruvarbetarna röjde i princip bort all skog och annan vegetation från Naurus inre för att kunna förvandla hela stället till ett enda stort dagbrott. Det enda som blev kvar var 10 meter höga skelettliknande fingrar av fossiliserad korall. Tidningen National Geographics reporter som besökte stället senare beskrev det hela som ett spöklikt öde månlandskap, fullkomligt utan någon som helst nytta för öns invånare. I början av 1920-talet beräknades det att 200 000 ton fosfat utvanns och skeppades bort från Nauru varje år. I det här skedet var det inte längre tyskarna som styrde och ställde på Nauru. Efter landets nederlag i första världskriget överfördes administrationen av Nauru på Nationernas förbund, FNs föregångare, med Storbritannien, Australien och Nya Zeeland som de huvudsakliga ståthållarna. På pappret innebar det här att Nauru var tänkt att åtnjuta ett skydd mot överexploatering och att de tre länderna skulle se till att utveckla ön för dess invånares bästa. Men i praktiken blev Nauru en australisk gruvkoloni. Gruvdriften var dessutom mekaniserad och mycket effektiv, Man drog också järnvägsspår från öns inre för att frakta guanon till kusten där fraktfartygen väntade. Enorma löpande band matade guanon mot de gapande lastrumsluckorna på skeppen som låg förtöjda utanför stranden. Sedan fraktades guanon till Australien, Storbritannien och Nya Zeeland som köpte den för ett pris som låg långt under det gängse världsmarknadspriset. Med ett sällan skådat ekonomiskt uppsving som resultat för de tre länderna. Men den här festen, den räckte inte länge. När andra världskriget bröt ut landsteg japanska trupper på Nauru. Och de tre följande åren drev japanerna ett obeskrivligt brutalt terrorvälde gentemot ursprungsbefolkningen. Det här inkluderade massdränkningar och deporteringar av inalles 1200 nauruaner som Japan sedan utnyttjade som slavarbetskraft. Direkt efter kriget återupptogs fosfatutvinningen på Nauru och ett nytt exportrekord slogs redan 1948. Över de följande två årtiondena bröts och exporterades uppskattningsvis 35 miljoner ton guano, vilket ungefär motsvarar den sammanlagda vikten av 350 stycken kryssningsfartyg av den allra största sorten fullastade med passagerare. Fosfatutvinningen var ju rena rama stölden sett ur Naurus synvinkel. Ersättningen som ursprungsbefolkningen fick motsvarar 9% av fosfatförsäljningens värde. Och fosfaten såldes ju till råga på allt långt under marknadsvärdet. Men sammanlagt betydde det ändå en nettsumma pengar som åtminstone gjorde så att nauruanerna själva slapp arbeta i gruvan som sög ut deras hemö. Gruvarbetarna importerades huvudsakligen från Kina och senare deltog också folk från diverse närliggande öar i Stilla havet. Pengarna som trillade in gjorde också att ön så småningom kunde moderniseras. Skolor och sjukhus byggdes och butikshyllorna fylldes med importvaror från västländerna. Den höjda materiella levnadsstandarden hjälpte kanske nauruanerna att bortse från det faktum att en tredjedel av deras hemö var fullkomligt ruinerad när vi kommer till 60-talet. Alltså miljön då. Australien var medveten om det här så man erbjöd att ordna med en massförflyttning av hela befolkningen till en ö utanför den australiska kusten i delstaten Queensland. Något som nauruanerna bestämt tackade nej till. Det här var tiden då många gamla kolonier världen över hade börjat vakna upp till doften av självständighet från kolonialstyret. Det här inkluderar Nauru som efter en längre kampanj förklarade sig självständigt 1968. Den nyinstallerade självständiga regeringen köpte fosfattillgångarna och överförde kontrollen till det statsägda Nauru Phosphate Corporation. Äntligen kunde alla vinsterna från fosfathandeln stanna i nauruanernas egna fickor. Men det innebar ju också att de själva stod för riskerna, något som skulle bli väldigt uppenbart senare. Nauruanerna, med ens medvetna om sin position som världens tredje minsta självständiga stat, den minsta utanför Europa, insåg att de hade smärtsamma beslut att fatta. Att fortsätta med fosfathandeln var ju det lukrativa alternativet, men öborna insåg att tillgångarna var på upphällningen förr eller senare. Fosfaten skulle ta slut oundvikligen inom så lite som en generation. Att idka jordbruk, det var helt uteslutet i och med att den för så bördiga marken nu i praktiken var en artificiell, steril månkrater. De omgivande vattnen kring Nauru var inte heller så rika på fisk att fiske skulle ha varit ett konkurrenskraftigt alternativ. Industriverksamhet och turism var inte heller ett alternativ på grund av öns väldigt isolerade läge mitt i Stilla havet. Så, vad beslöt Naurus regering då? Jo, att fortsätta bryta fosfat, men i en ännu intensivare takt än förr, för att hålla sig steget före konkurrenterna. Man räknade ut att de enorma intäkterna skulle göra det möjligt att inte bara uppehålla en omfattande välfärdsstat, men också investera för framtiden så att man hade besparingar att leva på sen då fosfaten oundvikligen tar slut. Och där räknar man åtminstone delvis rätt, nämligen pengar skulle trilla in. En tsunami av pengar sköljde över Nauru. Och som planerat kastade sig den nauruanska regeringen på de internationella investeringsmarknaderna. Man köpte upp fastigheter över hela världen, inklusive flotta lyxhotell. Man lät också bygga flera sådana. Man köpte också konkurrerande fosfatgruvor på andra håll för att hålla konkurrensen i schack. Nauru grundade också ett eget flygbolag med 7 flygplan. Man köpte ett kryssningsfartyg och ett dussin fraktfartyg, allt för att diversifiera ekonomin. Och det gav ju önskat resultat, till en början åtminstone. 1975 kunde Nauru skryta med världens högsta BNP per capita och en fosfatfond med $200,000 per invånare. För den genomsnittliga nauruanen var det här riktiga sötebrödsdagar. Den som nödvändigtvis ville jobba hade en garanterad statlig arbetsplats som väntade med hög lön, så långa lunchpauser man ville och minimalt med egentliga arbetsuppgifter. När vi kommer till 1998 arbetade bara 4% av den nauruanska arbetsstyrkan på den privata marknaden. Om du ville studera betalade staten dina studier vid en valfri skola i Australien. Blev du sjuk, lät staten flyga dig till en valfri specialistläkare utomlands. Gratis såklart. Priserna på sådant som el och telefon var kraftigt subsidierade. Hela kalaset uppgick för abonnenten till ynka $5 per månad. Ingen inkomstskatt eller importskatt fanns, vilket betydde att importerat kött från Australien var billigare än i själva Australien. Dåliga matvanor, huvudsakligen amerikansk frys- och snabbmat, samt tobaksrökning och spritkonsumtion, dyr whisky och konjak såklart, ledde till att hälsoläget snabbt barkade ut för. Men hej, varför oroa sig? Tidens anda i Nauru kan sammanfattas med ett nauruanskt uttryck från den här gyllene eran. Morgondagen kommer att se till morgondagen. Men kring millennieskiftet upplevde nauruanerna en brutal väckning till verkligheten när myndigheterna tvingades medge hur saker och ting egentligen låg till. Pengarna var slut, liksom fosfaten. Intäkterna från gruvdriften hade investerats katastrofalt dåligt. Det mesta hade gått på förlust hela tiden. Det förekom anklagelser om korruption och misskötsel från regeringstjänstemän. Fosfatfonden som skulle vara värd 10 miljarder dollar minst vid det här laget var nu på sin höjd värd 40 miljoner. Bruttonationalprodukten per capita kollapsade med 90%. Det visade sig att bara öns flygbolag hade genererat förluster som motsvarade en tredjedel av fosfatinkomsterna under åren 1975-1998. Planen flög ofta nästan tomma med mer kabinpersonal än passagerare. Med ens var det stopp för de förr så frikostiga offentliga tjänsterna. Utvecklingen av infrastrukturen och betalningar på internationella skulder lades också på is. 2003 kollapsade öns telefonsystem så att Nauru nu var helt avskuret från omvärlden. Utom då ett fartyg med satellittelefon ombord råkade lägga till vid ön. Problemen blev dessutom värre av att nästan ingen på Nauru hade några nyttiga kunskaper. Du vet, sådana där som behövs för att upprätthålla ett lands viktiga funktioner. Ingen hade ju haft några riktiga jobb eller studerat någonting av praktisk nytta på flera årtionden. Naurus regering försökte lappa kassan genom att söka kompensation för miljöskador orsakade av kolonialtidens fosfatbrytning genom rättsliga strider med utländska företag. Vissa uppgörelser nåddes, men summorna var helt otillräckliga för att tillgodose landets ekonomiska behov. Nauruanerna var nu till exempel i praktiken så gott som utan sjukvård. I ett försök att generera intäkter etablerade sig Nauru som ett skatteparadis. Men när inte heller det här ledde någon vart på grund av att man samtidigt åkte fast för omfattande penningtvätt blev Nauru allt mer beroende av utländskt bistånd. Hjälp kom från Australien och diverse internationella organisationer. Vid olika tillfällen sedan 2001 har Nauru fått ekonomiskt stöd från den australiska regeringen i utbyte mot att agera värd för Nauru Regional Processing Center, en minst sagt kontroversiell australisk förvaringsplats för oönskade immigranter. Landet fortsätter än i denna dag att brottas med kolossala ekonomiska utmaningar. Läget blir ju inte bättre av att 80% av Nauru i praktiken är en ekologisk dödszon. Ingenting växer i det gapande öppna såret som årtionden av fosfatbrytning lämnade efter sig. Och på många sätt och vis är ju Naurus öde en väckarklocka för oss alla. Vi lever ju de facto på en liten ö vid namn Jorden, där vi sorglöst gräver ut marken vi går på, hugger ner skogarna vi en gång levde i och fiskar ut haven som vi omges av. Vad händer sen när allas vår kollektiva fågelbajs tar slut? Ja, den som lever får se, antar jag. Med dessa mindre muntra ord är det nu dags att avsluta Kvanthopp för den här gången. Men vi hörs igen om en vecka. Kom ihåg att skapa ett YLE-konto om ni inte redan har ett sådant. Det är gratis och man får en massa fördelar. Marcus Rosenlund så heter jag. Ha det gott. Hej så länge.